With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är AIK fotbolls tredje mästerspelare genom alla tider. Han har varit förbundskapten för U21-landslaget, tränare för Hammarby och mångårig spion för A-landslaget. I november 2010, som 54-åring, drabbades han av en allvarlig hjärnblödning och låg nedsövd i 5 veckor på Karolinska. Han svävade mellan liv och död och i Holmgren möter denna vecka berättar GG Göran Göransson om sin karriär, hjärnblödningen och om hur det är nu. Om du vill komma i kontakt med mig så gör du det via Twitter, Niklas_Holmgren, hemsidan niklashongen.nu, Facebook-sidan Holmgren möter eller Instagram holmgren.niklas. Här GG.
Podden görs ju i samarbetet med Stryktipset. Har du någon engelsk favoritlag förresten?
Ja, det är klart jag har som alla andra. Jag började faktiskt med Leeds för en väldigt massa år sedan. Och det berodde på att de hade ett vitt matchställ. Det var därför jag tyckte
inte
det såg
för,
så
häftigt. Inte för Peter Lorimer.
Nej. Utan det var matchstället som drog i det fallet. Sen hade jag dem en tid. Men sen hade jag inne på Arsenal ett tag också. Ja. I och med att Anders Limpar spelade förstås. Idag har jag nog inte riktigt favoritlag i engelska ligan. Jag tror, nej jag har inte det. Utan när man tittar på engelska ligan, Premier League självklart, för att det är bra drag, det är bra fart helt enkelt. Så att det är det.
Hur är det som tippar då?
Jag tippar väldigt lite nu för tiden, men jag har faktiskt fått 13 rätt en gång i tiden.
Oj, jajamän. Berätta!
Jo. Det här var i och för sig på sommaren. Så det var ju tipscupsmatch och sånt där. Då hade jag 12 rätt efter lördagen, så var en match kvar på söndag. Och det var jävligt spännande förstås. Och jag hade kryss 2 på den matchen. Och det blev 2.
Oj.
Så jag fick 13 rätt.
Kom du ihåg vad utdelningen var?
Ja, det kommer jag ihåg självklart. 3 500.
Det är typiskt det.
Ja, men du kan säga att jag har haft 13 rätt.
Ja, det känns
det
är inte många som kan
säga det.
Vi ska se till att det kommer en sån här 13 rätt tröja till dig retroaktivt.
Ja, bra.
Göran Erik Göransson, född den 7 maj 1956 i Stockholm och AIKs tredje mästerspelare genom alla tider i Allsvenskan efter Gurra Sjöberg och Daniel Tjärnström. Tjenare GG!
Hallå där!
Det hittar jag i Täby nu för tiden. Ja, nu för tiden. Du har ju bott här så länge, men på ett kansliet här på Täby. Täby fotbollsklubb.
Just det.
Berätta, du har ett projekt här.
Just det, alltså jag är då certifieringsinstruktör kallas det för. Och Täby FK då är en hopslagning mellan Täby IS och IFK Täby sedan ett par år tillbaks. Och vi har startat en akademi här. Det vill säga att man ifrån 9 års ålder och uppåt har ett akademilag i varje åldersgrupp. Och det är då de bästa spelarna som då är med i de här akademierna som vi försöker förädla. Så småningom kommer det upp till U17, U19 och A-laget. Och min uppgift blir då att följa de här tränarna och vara med på träningar och matcher. Och filma dem lite grann faktiskt. Och sen se lite feedback till dem. Så det känns väldigt inspirerande, måste säga.
Men du blev ju expert där på filma och följa lag och spionera. Du var ju spion som det så häftigt heter under många år.
Ja, det var över 10 år faktiskt med landslagen. Och det var en fantastisk tid förstås. Att det var... Det var jätteroligt och man blev väldigt väl bemött när man åkte iväg och skulle titta på motståndarlandslagen. Då kom de och hämtade på flygplatsen och man fick en guide och sen så fick man en bra biljett till matcherna och sådär. Så det var lyx helt enkelt. Sen skulle man rapportera självklart då till landslagsledningen. Då gjorde man det på massa olika sätt. Så att, det var en underbar tid. Jag var ju till och med på en del mästerskap då och hjälpte till under mästerskapen att titta på de motståndare som vi skulle spela mot. Och så där. Så att, det var en fantastisk tid, verkligen.
Var det konstigt, vilket är det konstigaste landet du har varit i, eller det mest udda?
Oj.
Som scout eller som spion?
Ja, jag måste nog säga som så att det var Japan. Alltså när VM gick i Japan, då skulle jag följa Argentina, kommer jag ihåg. Och de skulle bo långt ut på landsbygden, så jag fick åka tåg dit. Japanerna kan ju knappt någon engelska. Så att jag fick hoppa på tåg och sen så fick jag då fråga mig fram. Och de kunde inte så mycket engelska, sagt. Men jag visste att det skulle ta ungefär 1,5 timme tills jag skulle komma till den här stationen. Och jag frågade de som satt på tåget, men de kunde ingen engelska. Och så kom det någon konduktör och så sa jag då liksom själva station, Tomioka. Ja, sa han. Okej. Och sen, och då sa han ett klockslag som vi skulle vara där. Och 5 minuter innan vi var där så stannade tåget och tänkte, jag måste vara här. Och så gick jag upp och det var inte Tomioka. Nähä, jag sitter kvar. 5 minuter senare stannade precis exakt på minuten och då klev jag av i Tomioka.
Och du hittade Argentina.
Ja, men vänta, sen skulle jag till ett hotell.
Jaha,
jag hade fått ett namn på ett hotell också. Så att jag gick och satte mig i en taxi och sa hotellets namn. Han bara skakade på huvudet. Och så pekade med tummen bakåt. Det låg 500 meter ifrån stationen. Så jag behövde inte åka någon taxi där. Så att, då gick jag upp till hotellet. Och det var också väldigt speciellt. Det var ungefär som Fawlty Towers, som du kommer ihåg.
Ja.
Det finns alltså en kille som gör allting. Och det var precis likadant här. En kille tog emot mig i receptionen. Det var en kille som visade mig till rummet. Det var en kille som fanns i restaurangen. Så jag fick mat. Och, det var en fantastisk upplevelse. Sen skulle jag följa Argentina. Då visste jag om de skulle träna. Så jag tog mig dit med taxi. Men där får man bara vara med första kvarten. Sen får man inte vara med längre. Så är det ju faktiskt i alla de här internationella sammanhangen. Så att jag var med första kvarten. Och det gav ju ingenting. De löpuppvärmning och sådär. Men sen fick jag reda på att de skulle spela en träningsmatch mot ett lokalt lag. Perfekt, tänkte jag. Så jag tog mig dit och kom in på arenan. Och matchen började. Då kom det fram en kille till mig. Och som kände igen mig. En kille från Argentinas ledning. Mm. Och så viftade på fingret. Här får du inte vara. Du får gå härifrån. Så jag fick gå därifrån. Fick inte se matchen.
Nu skulle du kläppa ut ett japan.
Ja. Jo, jag är ganska kort. Det kan kunna funka kanske.
178 centimeter, va?
Ja, just det. Stämmer
78 bra. Kilo. Du håller matchviten rätt bra, eller?
Nej, tyvärr gör jag nog inte det. Jag har gått upp lite för mycket. Men det är som det är. Jag kan inte hålla igång. Jag drabbades av en hjärnblödning för 6,5 år sedan. Ja. Så att sviterna efter den gör att jag inte kan hålla igång som jag skulle vilja göra.
Ja, jag ska vi ta det, Göran. För att det var ju ganska dramatiskt.
Ja, det kan man lugnt säga.
Det här var alltså i november 2010. Du håller ett föredrag på ett elittränarseminarium i Stockholm i november. Och vad händer?
Ja, men så här är det. Alltså, bakgrunden är som så att jag tillsammans med två andra från förbundet att vara nere i Sydafrika på VM för att se olika nya trender och sådär. Och sen skulle vi göra en sammanfattning av det här på en elittränarkonferens. Och jag hade förberett mig mycket väl med både overhead och video och alltihopa. Så, att, så när jag hade mitt framförande så i slutet på det, jag har inte kommit ihåg det här men jag får inte berätta. I slutet på det så blev det längre och längre konstpauser som stämde inte riktigt. Vad fan är det här? Men sen var det lunch och sen så var det Håkan Eriksson, kommer jag ihåg, som sa, hur fan är det? Nej, men det är okej. Jag går på toaletten när jag kommer. Och sen efter 10 minuter hade han inte kommit upp, så gick han och knackade på dörren. Och då hade jag svarat, nej, men jag mår ingen vidare, men jag kommer snart. Så dröjde ytterligare 5-6 minuter, men sen så var det ingen liv, så bröt sig in, så låg jag där, avsvimmad. Och var det ilfart till Karolinska sjukhuset. Och som tur är, så är ju då Karolinska sjukhuset en av de bästa sjukhusen när det gäller just den typen av skala som jag hade, en hjärnblödning. Så att jag låg där inne i 5 veckor, nedsövd. Och familjen var där och läkarna kunde inte garantera att jag skulle kunna överleva. Så att det var väldigt, väldigt tufft. Och sen fick jag ligga kvar på sjukhuset i ett halvår innan jag fick skrivas ut. Så att det var en tuff period, men det finns alltid någonting gott med det som är ont, vill jag på säga. Men alltså efter den här händelsen har jag ändå förstått värdet av att försöka ta vara på dagen. Det har varit mitt motto tidigare, carpe diem. Mm. Men nu har jag verkligen förstått innebörden utav just de orden. Så att jag försöker verkligen ta vara på varje dag nu efter det som har hänt.
Hur gör du då när du ska ta vara på varje dag? Det är ju lättare sagt, men
ja,
gör
men
man
det är ju verkligen det. Men precis, ja, men det jag gör ändå det är att jag försöker berätta för mina nära och kära hur mycket jag tycker om dem, hur mycket de är värda för mig, så att säga. Och det var ju en självklar sak innan, men det talar man ju aldrig om, utan man säger åt grabbarna Olle och Johan att fan jag tycker det är så jävla roligt att vara, ursäkta svordom, men jag tycker det är så roligt att vara här och med er, alltså, ni ska veta hur mycket jag uppskattar att ni finns. Och de säger ju samma sak då. Så att det har varit en, som sagt, det är det positiva med alltihopa ändå, att man lär sig ta vara på dagen. Mm.
Men du är 54 år när det här hände, Göran. Du är vältränad och för den åldern. Och så kände du att det var någonting på gång? Eller kom, eller?
Nej, jag kände inte det. Men det var väl ändå som så att jag hade jobbat väldigt, väldigt mycket under en period. Och liksom det kulminerade att jag var nere i Sydafrika ett par veckor och följde VM. Och sen så hem och så skulle man hålla det här föredraget. Och så var lite nervöst för alla de här elittränarna. Så att jag tror att det var för mycket av allting som gjorde att det bara gick inte längre. Så att kroppen sa ifrån. Så att jag fick vila lite grann på sjukhuset då i ett halvår. Så att, sen tog det tid när jag kom tillbaka. Så när jag kom hem, förstår du, så hade jag hjälp 70 timmar i veckan. Alltså 70 timmar i veckan. Och det visade sig att de sa ju det att ja, men vi måste se till att du klarar av det här. Så att vi har 70 timmar i veckan. Vilket innebär att med en hälften blir hemtjänst så kommer du laga mat och se till att det blir städat och sådär. Och sen andra är någon för att du ska komma igång och liksom träffa dina gamla kompisar. Och då hade jag en kompis ifrån Bosötiden som sa, men fan, jag har ingen jobb. Jag kan jättegärna ställa upp. Så då fick han 40 timmar av de här 70. Så han var med mig 40 timmar i veckan. Och resten kom mina hemtjänst och försökte laga mat. Så, där. Så det funkade ju, men det var en jobbig tid. Det tog väl kanske ett halvår drygt innan jag kände att jag vill inte ha så här mycket. Så då sa jag åt dem att jag vill inte ha så här mycket. Jag kan dra ner till hälften. Men okej, så då. Och då tyckte han, den här kompisen, att då är det för lite tid. Så då struntade han i det. Så då hade jag hemtjänst i 30 timmar i veckan under en period. Men sen så har jag avslutat det sen ett par år tillbaka. Så nu klarar jag mig själv.
När du väl vaknade upp där på Karolinska. För du låg länge på Karolinska.
Ja, ett halvår.
Ett halvår.
Nej, Karolinska var 6-7 veckor. Ja. Men sen så blev jag förflyttad. Det var ju tur det också. Blev jag flyttad till Danderyd. De ville först flytta mig till Stockholms sjukhem. Men då reagerade Anna-Lena, mitt ex, så sa att nej, aldrig i livet. Varför inte det så? Ja, men för jag nämnde min mammas sista dagar var på Stockholms sjukhem. Mm. Hade jag vaknat upp där så hade jag känt att okej, mina sista dagar räknade. Mm. Så hon fick dem att förstå det och att jag fick flytta till Danderyds sjukhus istället.
Hur illa där han var rent fysiskt och hur mycket mindes du och sådär?
Jag mindes egentligen ingenting. Det är ganska roligt för Olle då, äldsta grabben, han har berättat att han var ju besökt mig flera gånger i veckan. Och han sa det, vi hade jätteroligt, vi skrattade väldigt mycket och så. Och sen skulle jag gå och sa du alltid att jag följer med dig. Nej farsan, det får du inte. Jo, det får jag visst. Det, så vi gick ut och sen skulle vi gå ut genom dörren. Det började ett larm ljuda, för då hade jag någon sån här larmknapp. Och så kom någon styr och sa, nej du får inte gå igen. Då förstod inte jag det. Och så höll det på då ett par månader sist jag ändå förstod att okej. Jag har nog drabbats av någonting som är ganska allvarligt, så jag får nog ta lite lugnare här.
När hajade du det först att, liksom, att du hade varit med om en sån här tung sak? När förstod du att du hade varit, alltså när du legat i koma så länge? Och att, ja. När förstod du, när fick du tillbaka verklighetsuppfattningen?
Det är jättesvårt att säga faktiskt. Jag tror jag fick det rejält när jag var tillbaka på ett återbesök till den läkaren som hade opererat mig. Och det var alltså drygt ett år efter själva händelsen. Så åker man tillbaka till läkaren och sen så ska han liksom kolla upp saker och ting och sen så ska man få prata lite med honom då. Och då sa han som så, ja Göran, du ska vara väldigt, väldigt tacksam för att du faktiskt var ganska vältränad när du kom hit. Annars hade du aldrig klarat det här. För den skada du fick, en tredjedel de dör direkt. Och en tredjedel blir kollin. Och så resten av dem blir mer eller mindre bra. Och du tillhör de som är mer eller mindre bra. Och du har faktiskt blivit riktigt bra, sa han. Mm. Och det förstod jag att jag hade blivit. Men det är man ju där igen, att man vill bli bättre och bättre och bättre för varje dag. Mm. Och jag håller på med att jobba med det fortfarande. Jag försöker hitta rutiner för att komma ihåg saker och ting på ett sätt som jag inte behövde göra förut. Mm.
I 7 år sedan nu, och hade inte jag vetat om att du hade fått en hjärnblödning, så skulle jag ju inte ha gissat det.
Nej. Nej. Nej, precis. Och det är det som är både fördelen och nackdelen, kan jag väl säga lite grann. För att jag har svårt liksom i större grupper att hänga med lite. För att jag tycker att det blir så sårligt. Och jag kan inte ta in allt som sägs av den personen som pratar för tillfället. Så att det är många sådana där delar som fortfarande inte är bra. Men jag försöker att lära mig att leva med det, helt enkelt. Jag måste det.
Varför får man en hjärnblödning förresten? Vad är det som händer?
Det är ingen som vet det riktigt, för du kan inte förutse, för det är inget ärftligt i alla fall, utan det är någonting som brister i hjärnan då, så att säga. Och det kan brista när som helst hos vem som helst. Sen kan det säkert vara att man har mer eller mindre förutsättningar för att det ska hända, men i mitt fall så var det inte så, utan det bara blev så, helt enkelt.
Du var ju känd som fotbollsspelare som evighetsmaskinen. Mm. Kunde springa mycket som helst. Fighting spirit och allt det här. Mm. Var det så att du hade med dig den in i så att säga, den civila karriären och körde på bara? Mm. Kan det vara så att du inte upptäckte signalerna?
Ja, precis så var det. Precis så var det. Alltså jag körde för hårt, helt enkelt. Jag hade inte ro att ta det lugnt. Jag hade inte ro att sätta mig i vilostolen en kvart för att lugna ner mig lite grann. Det var full fart hela tiden. Och det är väl förmodligen anledningen till att det blev som det blev till slut. Det är lätt att vara efterklok, men som jag sa, så försöker jag ändå förklara det för mina söner, att jag bara tar lite lugnt emellanåt. Det mår ni bra.
Lyssnade du på folk som sa det till dig när du körde på som hårdast?
Tjena. Ja. Tjena. Nej, men det gjorde man ju inte. Man var ju uppe i det precis då. Det var full fart framåt och ja, tyvärr så funkar inte det så.
Men idag, är du fysiskt, är du helt som förut, eller?
Nej, alltså fysiskt är jag ju inte det heller, utan jag kan ju tyvärr inte vara ute och springa och jogga som jag har gjort tidigare, utan jag har dålig balans, helt enkelt. Ja. Så att jag får ta det väldigt, väldigt lugnt. Jag kan gå ut och gå längre promenader. Det saknar ganska mycket faktiskt att just svett och ta ut mig. Mm. För det var väl det som jag tyckte var väldigt, ja, det positiva med fotbollen, var att man kunde då och då få ta ut sig ordentligt, sätta sig igenom och må bra efteråt för att man har träningsverk och sådär. Så nu kan inte jag göra det längre, och det är lite störande, måste jag faktiskt erkänna.
Har ni någon sån här sammanslutning för er som har drabbats av det här, så att ni kan hjälpa andra och tipsa andra? För du har ju uppenbarligen klarat det här väldigt bra.
Mm, just det, nej, vi har ju inte det, men det är kul att du tar upp det, för det var nämligen som så att jag träffade en kille på gymmet där på sjukhuset. Man skulle ner och gymma för att få igång lite koordination och sånt, och då var det en kille som hade spelat basket som fanns där också, som jag kände igen, och han kände igen mig, och sen drog han igång någonting i sin restaurang, att liksom välkomna till Jökbot ungefär. Mm. Så vi träffades där, alla egentligen som hade legat där uppe på Danderyd, och hade en mysig kväll där vi liksom bara käkade och pratade gamla minnen och sådär. Men det har runnit ut i sand lite grann det också. Men det var kul att få träffa de här gamla uvarna som man kände igen då sedan sjukhustiden. Och många har ju blivit väldigt mycket bättre förstås. Så att det är glädjande också. Verkligen.
Ska vi sammanfatta som att du värdesätter livet på ett helt annat sätt nu?
Jo, och det är väl synd att det ska behöva hända någonting sånt här innan man ska göra det. Men för mitt fall så var det faktiskt så att det blev en helt annan uppfattning om vad som är viktigt här i livet efteråt.
Mm. Jag pratade med Kenny Jönsson, hockeyspelaren som valdes till världens bästa back. Han fick en sjukdom då. Han sa till mig, när man är frisk har man 1000 önskningar, när man är sjuk har man en. Så. Mm.
Det ligger mycket i det, verkligen, verkligen.
Göran, du växte upp i Vällingby, va?
Jajamän.
Vällingby på 50- och 60-talet, det var inne det.
Det var ju verkligen det. Jag minns att mina föräldrar flyttade dit i början på 50-talet. Det var precis då Vällingby egentligen byggdes upp. Så att de bodde i en lägenhet där från 1952, tror jag. Och jag föddes till 56, jag har en brorsa som är född 55. Och vi levde ett faktiskt jäkligt mysigt liv där i lägenheterna runt omkring, så bodde det en massa ungar. Och vi hade en liten innergård där vi då på vintern spolade is.
Var i Vällingby bodde ni?
Jag bodde, ska man säga, mellan Vällingby och Grimsta.
Ja, ja. Mm.
Nedanför Vällingby centrum kan man säga, mot Grimstahålet. Och där fanns det små gårdar som vi då spolade på vintern. Så vi kunde spela lite hockey på de här gårdarna. Och jag minns det här så väl att vi... Det var några som tänkte att vi spolar, men vi ska måla upp liksom lite målområde och mittlinje och sådär också. Så att vi gjorde det. Det såg så jäkla bra ut alltså. Och sa så okej, imorgon är det första gången vi kan gå på is, grabbar. Så att gå och lägga tidigt nu så kan vi ha en bra dag imorgon. Så kom vi ut dagen efter. Vad som har hänt? Någon som har sandat. Man hade sandat precis där vi sista spolningen vi hade, så var någon som hade kommit ner och sandat. Gick ju inte att åka. Och vi fick till slut reda på vem det var. Och den personen var ju inte populär, kan jag säga. Ja, det var tufft, men det var en härlig uppväxt ändå. Jag bodde där väldigt länge. Jag bodde tills jag var 20 år, bodde där. Och hade då ett litet sommarställe på i Kananbadet som inte ligger så långt ifrån heller. Mina föräldrar, en liten kolonilstuga där, så att vi var där på sommaren och hade det mysigt och var nere på Kananbadet och bada och sådär, så att det var en fantastiskt fin uppväxt.
Och moderklubben blev Vällingby AIK.
Ja, ja.
Klassiska Vällingby AIK,
ja,
för de som är födda i Stockholm.
Ja, ja, men ja. Så var det. Antagonisterna var Brommapojkarna redan då.
Ja, det var det, ja.
Ja, det var verkligen.
Ja, Brommapojkarna har blåst förbi nu, va? Det är sen, ganska rejält sedan ganska många år tillbaka, ja. men det var en stor klubb. Det var ju mycket ungdomar som du var inne på, ja, som växte upp i de nybyggda områdena.
Absolut. Och de var ju på oss och var ju på mig att jag skulle gå till BP. Men min pappa var ju tränare för vårt lag.
Ja, pappa Åke, livet, ja, just det.
Aldrig livet, sa han. Så att det fick jag inte göra. Men det gjorde inte mig så mycket heller. Vi hade ett bra lag faktiskt. Det var ganska intressant då, för att det var ju så jag hamnade i Djurgården till slut. Att det var någon som sa att fan, de här Djurgården, vi måste komma ut i förorterna. Så de bestämde sig för att åka runt till lag och erbjuda lagen att bli Djurgårdslag istället. Så vi fick tröjor alltihopa. Samma lag, men med Djurgårdströjor. Så att vi körde i Djurgården då ett par år. Och det var väl kul på sitt sätt. Och farsan tyckte det var ganska roligt också.
Var han djurgårdare?
Han var nog lite det faktiskt, måste han tillstå. Han blev ju sen lite AIK-are sen förstås. Men han var nog lite djurgårdare då. Men då fick inte han, jo, han höll på att träna oss ändå, men sen så fick en annan tränare komma och ta över och sådär. Så jag hade väl ett par års tid i Djurgården då innan jag fick upp ögonen för AIK.
Vad jobbar pappa med, Åke?
Då jobbade han som barmästare.
Ja, som barmästare?
Barmästare. Vällingehus.
Vällingehus, ja, ja, ja. Och mamma Irma?
Mamma Ima jobbade, hon var ju hemma fru först medan vi växte upp. Men sen tyckte hon att fan, jag måste göra någonting. Så hon blev faktiskt lärarinna. Hon kom från Finland, så hon blev lärarinna för finskspråkiga elever. Mm. Det passade henne helt utmärkt. Så att det var jättebra.
Så har du en storbror som heter Jan.
Stämmer.
Men han spelade AIK. Han gick inte till Djurgården.
Han var inte Djurgården,
nej.
Nej, absolut inte.
Nej.
Han var AIK. Så var det därför som jag liksom kände att nej. Fast jag måste nog gå till Gnaget, för det är lite jobbigt med skjutsningar och sånt där. Men en till Djurgården, en till Gnaget.
1970 bytte du till AIK som 14-åring.
Just det,
ja.
Stämmer.
Hur var det i skolan då?
Ja, skolan var en ganska bra tid tycker jag ändå. Jag gick ju på Grimstadsskolan som ligger då ett stenkast ifrån där vi bodde. Och även i Sankt Jacobi då, som gymnasiet heter, som också inte ligger så långt ifrån. Vi hade ett riktigt bra lag, Sankt Jacobi. Vi var med i den här Kronprinsens pokal. Där alla liksom gymnasium i hela Sverige får delta. Och vi var bara med där för att vi tänkte att vi ville spela lite matcher. Och kanske få någon bortamatch. Man kan åka och få bortamatch. Vi fick bortamatch först i kvartsfinalen. Det var Bagarmossen.
Ja, vilken resa.
Ja,
gröna linjen.
Ja. Och då kände vi, fan, vi ska försöka ta oss till final kanske. Så att vi lyckades se ut och hamna i final. I Kronspokal. Fick spela eftermatch. AIK, om det var AIK Elfsborg mot någon gäng som jag inte minns vilka det var, men vi lyckades vinna den matchen. Vi har ju faktiskt segrat i Kronprinspokal
med Sankt Jacobi.
Då hade vi, förstår du, det är en ganska kul anekdot också. Vi hade en gympalärare. Han var inte ett dugg intresserad av fotboll, utan det var liksom gymnastik och hej och hopp och sådär. Man kände så här, fan, jag måste göra någonting åt de här grabbarna som har vunnit. Man har ju vunnit något stort här. Så han var ju då ansvarig för matsalen, att det var ordentliga köer till man skulle käka. Så det bästa som han kunde ge bort, Och det fick vi allihopa. Vi fick ett kort som berättigade oss att gå före i kön. På matkön.
Åh, VIP-kort i skolmatsalen.
Ja. Det vågar mig aldrig utnyttja. För de var ju fullt med stora grabbar som stod framför. Skulle man gå framför dem kanske man... Nej, så det blev inte så. Men det var en ganska rolig anekdot ändå.
Var det självklart att det skulle bli fotboll?
Ja, det var det definitivt. Jag provade på lite hockey och lite bandy och sådär. Men jag kunde konstatera ganska snabbt att jag var för dålig på skridskor helt enkelt. Så att det var fotboll som gällde för hela slanten. Och vi hade, som jag sa, vi hade en gård där. Så vi spelade ju fotboll med samma. Det var, skolan var slut så spelade vi allihopa på en liten gräshyta där. Så att det var det som gällde.
När kände du att du hade det där lilla extra jämfört med kompisarna?
Ja, det var väl där runt 15, 16, 17 någonstans där när jag började gå i gymnasiet. Vi var bra i kronprinsens pokal och så där, och kände att fan, det här känns ganska bra. Det går bra. Så det var väl egentligen där då. Och till slut kom jag faktiskt med i juniorlandslaget också. Och det var ju en underbar tid förstås med Lars-Oskar Nilsson som förbundskapten. Så då kände jag att det här är min grej.
Ja, det blev ju också en tidig allsvensk debut. Mm. Du är en av de yngsta som har spelat allsvensk fotboll. Du var 17 år när du debuterade mot Gais borta. Just seger 1-0. Berätta om den dagen. Vad minns du?
Ja, alltså jag minns ju en del från det. Men inte så mycket. Men jag minns att det var en kille som hette Sten Pålsson som var en ganska liten forward. I alla fall så fick vi hörna. Då stod jag där i straffområdet och sen helt plötsligt känner jag som tar ett hårt grepp på min handled. Så jag tittar mig omkring. Då är det Sten Pålsson som håller i den här. Jag tänker, vad fan håller du på med? Han sa ingenting, han bara höll. Och så gick hörnan och sen så var det klart. Och då kunde jag förstå så här efteråt. Han skulle markera mig och sen tänkte den här lilla killen, han kan hålla hårt i armen så kommer han inte han någon vart. Och det kom jag ju inte heller. Så att det fick jag börja lära mig direkt från början. Det finns lite tjuvknep att göra även på allsvenska nivå.
Och du debuterade som högerytter?
Just det. Sanny Åslund var skadad nämligen. Så att jag fick gå in på hans plats.
Ja.
Så jag spelade de två första matcherna. Jag tror det var Gais borta och Öster hemma tror jag var. Sen så tillfrisknade ju Sanny så fick jag han hoppa in. Så jag gjorde tror jag 6 eller 7 matcher första året gjorde jag.
Ja. Men du blev god kompis med Sanny Åslund har jag förstått sen. Du är väl gudfar till hans dotter?
Just det, ja. Linda.
Ja,
precis, absolut. Jag blev jättebra kompisar. Och vi bodde ganska nära varandra en stund i Täby också. Faktiskt att vi kunde umgås både hemma och på fotbollsplan.
Mm. Jag jobbar med hans son Martin här om kvällen.
Just det.
Ja.
Just det. Ja.
Jag berättar hur var det att komma in. För det var, som du var inne på, det var tuffa tag. Det är ju tufft nu också, men det kanske var tufft på ett annat sätt för berätta.
Nej, men det var det väl förstås. Det var lite tjuvnyp här och där. Och det är väl idag också förstås så. Men man lärde sig det ganska snabbt själv då, så att man visste vem man inte skulle gå i närheten av och sådär. Så att jag kan ta en ganska bra anekdot om det också faktiskt. Vi hade en kille som kom från Gimo. En gammal bonde. Stor och stark var han. Och han var inte så där jättebra fotbollsspelare. Men han kom ändå in i A-laget och gjorde ett par matcher.
Är det Åke Andersson eller vem?
Just det, ja. Åke Andersson hette han. Precis, det kommer ihåg bra. Så mötte vi Hammarby. Med Uffe Eriksson bland annat. Uffe Eriksson, han förstod att den här killen är ny. Han ska skrämma upp lite. Så vid något tillfälle på den hörna så gav han en armbåge på honom. Och han tänkte, vad fan var det som hände? Men sen i alla fall lite senare i matchen så hade han gått fram till Uffe Eriksson, tagit honom i armen och bara med ett sånt grepp som en bonde kan ha. Stenhårt grepp. Och så sa han så här, Uffe, ja, gör om det där en gång till, då bryter jag armen av dig. Sen var inte Uffe i närheten av honom under hela matchen. Ja, det är härliga historier.
Ja, vilket AIK-lag kom du in i? Hur var klassen och hur var ordningen i laget så att säga?
Ja, men det var ett fantastiskt lag med, vad kan man säga så här, bröderna Leback var ju med då från början. De känner jag fortfarande. Jag går på AIK-ringen och träffar dem ibland. Jättefina killar och pratar mest hela tiden. Så att det var de. Och Ronny Gustafsson i mål. Väldigt, väldigt bra målvakt förstås. Och sådär, Sanne Åslund kom in så småningom. Och Sven Dala Dahlqvist. Han kom upp från Gagnef då. Han kom dit 75 tror jag han kom till AIK. Då hade jag varit där ett år. Men det var också en kille som jag umgicks väldigt, väldigt mycket med. Vi var ju då som sagt några delar i så kallade Dalavallen så småningom.
Just det, också, så att, för att komma till den, försvars,
ja, jag förstår det.
Den försvarslinjen.
Att, ja, eller hur. Så att det är många spelare som har passerat revy utan tveka. Men det är jätteroligt att ha varit med allihopa. De här, att tänka tillbaka på dem. Som jag sa kanske tidigare, jag går upp på den här AIK-ringen som vi träffas en gång i månaden. Och det är gamla spelare och ledare som träffas. Och vi har lite föreläsningar och lite golf och sånt där. Så att det är också jättekul att komma tillbaka till dem och få uppleva gamla minnen igen.
1974 gjorde du alltså din första allsvenska match. Mm. Och 1990, du gjorde ett uppehåll på några år. Du spelade i VSP och så fick du göra comeback. Du var väl assisterande tränare egentligen.
Just det.
Tills Annie Åslund fick göra comeback och spelade även 1990. Så det är alltså, man tar, det är 16 år.
Mm.
Det är lång tid.
Mm. Jo, visst är det så. Visst är det så. Det var väl alltså anledningen till att jag inte spelade när jag spelade i Väsby var att jag var tvungen att försöka jobba med någonting. För vi fick ju inte så mycket betalt. Då kände jag så här, men då kan jag fasen, jag kan inte vara kvar här. Jag måste försöka jobba med någonting och sen kan jag liksom spela något mindre lag. Så då var jag ju, jag började jobba på Nike då.
Mm.
Sportskoföretag. Så jag jobbade halvtid på Nike under en period. Och sen sa de också, ja men fan vill jag att du ska jobba heltid. Jaha, vad ska jag göra nu då? Men då spelade jag i Väsby så det funkade ju. Men sen när jag kom tillbaka till AIK igen så var vi där igen då. Att jag kunde ju inte jobba fullt. Så att det blev lite strut och då kände jag så här, jag får kanske tänka om här. Så jag sökte som brandman faktiskt. Och kom in som brandman i Upplands Väsby. Så jag jobbade som brandman i ungefär 10 år i Upplands Väsby. Det var också en fantastisk tid. Och då kunde man ju hålla på med fotboll lite grann också. Spela golf framförallt som var mitt stora intresse då.
Ja. Du, om man tittar på den här tiden då. För det hade ju, eller AIK och du hade ju lite otur. För att det var ju liksom några dynastier där. Först var det ju Öster, Malmö FF.
Mm.
Och sedermera då i slutet då Göteborg, IFK Göteborg.
Mm.
Som var väldigt dominerande. Mm. Men AIK var ju bra under perioder.
Mm.
Men det blev aldrig någon allsvensk. Det blev serieseger. Vad tycker du om SM? Skulle du spela i fotboll förresten, Göran?
Ja, det är för jäkligt.
Ja.
I alla fall då, 83 tror jag.
Ja.
Jag fick spela kvartsfinal, semifinal och final. Men det gick inte,
nej, tyvärr. Det blev ett par cupguld och det blev seger i halvsvenskan. Men hur upplevde du de här framförallt då Malmö och Göteborg som var ju riktigt tunga? Malmö gick ju till final i Europacupen, nu vann i Champions League 79.
Ja, precis,
Göteborg vann UEFA-cupen 82 och sedan också 87.
Ja,
hur var det att möta de lagen?
Det var ju förstås väldigt inspirerande, men det var väldigt svårt för de var väldigt bra. Utan tvekan, det var ju ingenting att snacka om, utan de var ju väldigt, väldigt bra som sagt. Men jag tyckte ändå att vi kunde sparra dem ganska bra utan att vi egentligen vann varje match mot dem, så var vi ändå där och högg på dem. Så att det var ju de matcherna som var mest inspirerande att spela just mot de här topplagen, utan tvekan var det så.
Vilket år känner du att du kunde ha varit närmast att få vinna SM-guld med AIK? Ja, ni hade liksom det där, den här gruppen.
Det var 83. Absolut, det var ju då som vi vann serien men förlorade i slutspelen. Då var vi faktiskt riktigt, riktigt bra. Så att det var synd. Men det var ju så på den tiden. Det var liksom, får jag acceptera det. Det var ju precis som det var.
Ja. Och så gick han landslaget. Många som sa Göran Göransson är den bästa spelaren som inte har spelat i landslaget. Och
ja.
du hade ju, som sagt, du hade ju tuffa konkurrenter där i Malmö och,
ja,
och Göteborg och tampas med under din aktiva karriär. Hur tänker du på det då, när det gäller landslaget så här i efterhand?
Alltså jag fick ju spela juniorlandslaget U21 och U23-landslaget. Det var fantastiska matcher att få spela och få representera sitt lag, sitt land. Jag var ju väldigt, väldigt nära att få en A-landskamp faktiskt, men det blev inte så. Och anledningen till att det inte blev så var att nämligen att jag hade inte mobiltelefoner då. Så efter den sista match för säsongen så åkte man in på stan självklart och festade lite grann. Och då var det nämligen så att Åberg som var förbundskapten och han behövde någon som skulle spela. Han skulle spela mot Luxemburg tror jag, borta. Och någon har ett sent nej tack så att han kände att jag måste ta någon nära Arlanda. Göransson kan vi ta. Och så ringde han, men jag svarade ju inte då för jag var inte hemma. Och så ringde han och tänkte, vad fan ska vi ta då? Leffe Lindén är också Stockholm. Så ringde han till Leffe. Han, ja fan, absolut.
Du hade kunnat få en Arlanda. Om du hade varit på krogen, Göran, så hade du haft en Arlanda.
Jag vet.
Och så, ofta pikar Leif Lindén där. Det är det, man har ju en Arlanda. Ja.
Så ofta han kan.
Ja, jag förstår det.
Ja, det var nära.
Ja, och så var det nära en gång till också. Det var väl 78. Var det när Einar Fredriksson och du, det stod mellan er två,
ja, just det.
Och han valdes istället. Mm. Ja.
Mm, jag var nära ett par gånger som sagt.
När det var dags för sådana här landslagsuttagningar, du visste ju att du var nära.
Jag visste att jag var ganska nära, men visste ändå att det fanns de som hade varit med ganska mycket mer än, eller väldigt mycket mer än vad jag hade, så jag kände det att det här är nog ingenting som jag kommer att få ett uppdrag här just nu. Det var väldigt hård konkurrens på de positionerna som jag spelar på dessutom, så att jag känner att det här, sorry, men du lever i fel tid jämfört med vad de andra spelarna som fanns under den tiden. Så att,
men vilka minnen under 16 år. Ska vi ta straffen på Björn Alkeby?
Just det.
Ja.
Ja, den är väldigt speciell. Alltså.
1976.
Ja. 76 fick jag slå en straff. Jag var alltså 20 år.
I ett derby.
Ganska mycket folk, förhållandevis som det var då i alla fall. Och så kände jag så här, fan, jag måste sätta den här rackaren. Och så tänkte jag så här, jag lägger den till vänster om honom. Och så när jag sprang fram så ser jag att fan, han slänger sig åt det hållet. Så jag bestämmer för att ändra i sista stund, vilket innebär att jag får träffar i bollen, gör jag. Så att den rullar in över mållinjen i mitten på målet, men det är inte så mycket faktiskt. Så hade han stått kvar där så hade han kunnat tagit upp den lätt som en plätt. Men, ja, det var häftigt. Men jag gjorde ett par andra mål också som jag minns ännu mer då förstås, i och med att det var lite det tryck i de målen. Jag minns mot Hammarby, när jag vann med 5-2 på Råsunda till exempel. Sen minns jag mot Kalmar borta, en volley när vi vann med 5-0 tror jag mot Kalmar borta. Så att man gjorde ett par mål, men de var lätträknade.
Men du, när vi pratar derbyn, Stockholmsderbyn har ju alltid varit upphåsad i alla tider. Vilket är ditt bästa derbyminne?
Oj. Ja, det är ganska svårt. Alltså, jag kan väl säga så här.
Du får nämna flera om du vill.
Ja, då måste jag ändå nämna 5-2-vinsten mot Hammarby på Råsunda. En första av de två matcherna som vi skulle ha då i slutspelet mot dem. Det var en fantastisk tillställning förstås, med där allting funkade. Man ville inte att domaren skulle blåsa av matchen, för att man kände att man hade mer att ge. Och liksom ändå det var
83, va?
Ja, det kan stämma. Sen var det här nervpirrandet då förstås när vi spelade kval mot Djurgården för att kunna just stanna kvar i Allsvenskan.
Och det var 1900... Var året innan, va? 1982.
Ja, det kan stämma. Mm. Och det var ju väldigt, väldigt nervöst, självklart. Men vi lyckades ju. Jag tror vi vann borta på stadion och sen så... Vi vann borta på stadion med 2-1 och sen så stod det 2-2 i matchen på Råsunda. Vilket innebär att om de hade gjort ett mål till så hade de stannat kvar eller gått upp i Allsvenskan och vi åkte ur. Och de hade någon strykare i slutet på matchen som kunde lika gärna ha gått i mål, som inte gjorde det förstås. Så att det var...
Branko Markovic. Han minns jag från de matcherna.
Precis, ja,
och Sanni Åslund var med och spelade.
Ja, Sanni kom med, absolut. Han gjorde mål.
Han gjorde mål, ja. Mm. Ja. Mm. Men spela kval mot Djurgården för att hänga kvar, ja, i Allsvenskan. Det är ju, det kan jag tänka mig att det är lite dubbla känslor.
Ja, det var verkligen så. Det var kämpigt, men det var ju desto roligare när det lyckades.
Du var också, vet jag, nära att bli proffs på Teneriffa.
Just det.
Ja.
Både Teneriffa och i Belgien faktiskt.
Ja, berätta.
Ja, Teneriffa kan man väl säga så här då, att jag har en kompis som heter Claes Hellgren.
Ja, målvakten.
Målvakten i Hamburg.
Ja, han har varit med på den också.
Han har det?
Ja, mycket trevlig man.
Ja, eller hur?
Ja.
Och han var då proffs på Teneriffa. Och det visade att han hade kontakt med fotbollsklubben där som hade sagt till honom att har någon spelare i Sverige som kan tänkas komma hit så tala om det för oss så ska vi gärna titta på honom. Och då fick han reda på att jag skulle åka på semester på Teneriffa. Så att han sa till mig, fan, ta kontakt med klubben när du kommer dit. Ja, okej, okay, så. Så Teneriffa tog kontakt med klubben, fick träffa klubbchefen och pratade svidigt. Han fick mitt CV och han sa, det här ser jävligt intressant ut, sa han. Så att vi ska nog ta kontakt med din klubb. Försöka lösa dig från ditt kontrakt. Ja, jättetrevligt, så. Då var det förvisso så att jag gick bosön samtidigt. Så hade det kunnat varit lite sådär att man måste avbryta studien. Men det hade jag säkert gjort. Men sen hörde jag ingenting mer därifrån. Och så fick jag reda på att AIK hade sagt nej. Det var nämligen så att de hade först erbjudit sig att köpa loss. Men då hade AIK sagt nej, men ni kan få låna honom. Ja, men hur kostade det? Ja, det kostade 100 000 för 4 månader. Då hade de sagt nej, men det är för mycket. Och då var det slut med det. Mm. Och hade jag fått reda på att det bara var de siffrorna jag skulle kunna betala det själv. För jag hade kunnat fått de pengarna under ett par månader på Teneriffa. Plus själva upplevelsen. Plus att man hade tjänat pengarna om året där. Så att där är jag lite besviken på Gnaget, måste jag säga. Så är det.
Men så var det Belgien, en bytesaffär, va?
Just det.
Med gamla Jan Eriksson.
Exakt. Ja. Precis, ljusa Jan Eriksson.
Ja.
Ja, precis. Han var ju nere och provtränade där en höst. Och då hade de lite uppehåll, så han var ju briljerad på träningarna. Så de tänkte, fan, här killen måste vara. Så att de frågade, vill du? Ja, för fan, så. Så han skrev på. Men sen när det började bli lite allvar då, och serien började dra ihop, så då var det inga polare längre i laget. Och då tänkte de, den här jävla svensken, han ska fan inte komma in bland oss. Så han blev nästan utfryst där. Så han ville åka hem. Så han tog kontakt med AIK och AIK tog kontakt med dem och de sa, ja, fan, måste de fixa en annan. Och då hade de liksom en idé om att det kunde bli någon bygdsaffär, att jag skulle kunna spela där och sen kunde Janne åka hem, men det blev tyvärr ingenting.
Men du var sugen på att komma ut, var du inte?
Jag var jättesugen, ja. Absolut. Ja, men det var ju som sagt, det var inga pengar i Sverige då. Utomlands var det pengar, utan tvekan, man kunde livnära sig på fotbollen. Så det var ju, man hoppades att det skulle dyka upp någonting, men det gjorde inte det. Men det var nära.
Ja, det var nära ett par tillfällen.
Ja.
Kan du fundera ibland?
Mm. Absolut, visst är det så. Det är väl det man funderar på ibland. Plus man funderar på varför var jag så bra under den tidsperioden och inte nu istället. För nu tjänar man så väldigt mycket mer pengar.
Och sen var du en riktig, riktig järnman. Iron Man, som de säger i ishockey. Du missade 7 matcher, Göran. På 11,5 år. En avstängning och så missade du 6 matcher på grund av skada eller sjukdom. Hur kunde du klara dig så bra?
Ja, alltså jag var ju då ganska vältränad, genomtränad var jag. Och sen så var det väl ofta så att jag gick först in i närkamperna. Jag var ju erkänd för att jag var ganska, inte brutal, men ganska tuff i närkamperna. Och då går man in först så klarar man sig ofta bättre än om man kommer in, någon annan kommer in före. Så det var egentligen det. Jag var ganska vältränad dessutom förstås. Men det är väl det jag kan tacka allting. Jag bröt ju faktiskt underarmen en gång. Men det var sista matchen för säsongen 1976. Det minns jag också väldigt väl. För det var Sundsvall borta. Och Nordin spelade Sundsvall då, den gamla förbundskaptenen. Ja. Och han bröt ner spelet. Så de ringde efter en ambulans. Så medan de väntade på ambulansen så fick jag ett friläge med målvakten. Och blev fälld bakifrån av Conny Klack. Så jag krockade med målvakten och bröt underarmen. Det gick rakt av bara. Så de bar ut mig på bår och sen skulle de... Så då kom ju ambulansen precis för att de skulle hämta Olle Nordin. Det var ju perfekt, kunde jag åka med
där. Så du åkte ambulans tillsammans, ja.
Och de sa där ambulansföraren där, hör du, vilken idrott, pysslar ni med inne på den här arenan? Men jag sa det, jag måste se straffen först. Och då försett den skulle slå den. Han slog den 20 meter över. Men sen åkte jag till lasarettet i alla fall och konstaterade ett underarmsbrott. Det bästa är att du följer med laget till Stockholm och blir opererad hemma på Karolinska, för där är de riktigt bra på sånt här. Så att de gipsade mig väl snabbt, Så jag tog mig till flygplatsen och åkte hem och direkt till Karolinska. Där de opererade mig ganska omgående. Så när jag vaknade upp där så sitter två stycken militärpoliser bredvid sängen. Jaha, är det Göran Göransson där? Ja, just det. Ja, vi ska bara kolla om du är här. Vi hörde att du blev skadad, men vi var inte säkra på om det var, om det verkligen var så. Så att nu vet vi att det var så. Ja, tack så mycket.
Så en militärpolis var på sjukhuset?
Ja, de kände att fan, är det, var han verkligen skadad? Och då kände jag så här, vad ska jag göra nu? Alltså, jag kom tillbaka till I1 då, ut på Kungsängen. Och då sa han så, ja, Göransson, det här kommer inte gå. Du kommer inte kunna följa militärtjänsten nu. Så att vi har tänkt att hemförlova dig ett år, så får du komma tillbaka om ett år. Ja, det var inte jag så sugen på. Så jag sa, nej men vänta nu. Jag tror att jag kommer bli lite bättre i min arm till nästa år. Men jag har fortfarande så haft problem med rygg och alltihopa. Så att jag skulle föreslå att jag blir malaj istället. Malaj istället, ja. Ja, jag ska fundera på det. Okej då, så om du får bli malaj istället. Jag blev malaj och fick bo kvar på kompaniet. Men fick jobba på idrottshallen istället. Så att när det var uppställning för att de skulle gå ut på en 10 mila marsch, och så kom jag upp i träningsförbrål och så sa jag, tjena grabbar, jag går till idrottshall om ni vill. Om ni vill någonting så finns jag där. Och de, vad fan är det här för någonting? Men så jag jobbade på idrottshallen där under ett halvår, sen så fick jag mucka tidigare.
Ja.
Det var ganska bra ändå.
Ja, det var svårt att slippa lumpen förr i tiden.
Det var jättesvårt. Ja, det var mer eller mindre omöjligt.
Ja, det var skylla på allt möjligt idag. Så, ja, nu ja. Ska vi börja göra lumpen igen.
Ja, just det.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du, Dalavallen. Ja, det är klassiskt AIK-begrepp i alla fall. Berätta om Dalavallen.
Ja, det var ju under Offe Zetterlunds tid då, och det var ju Sven Dahl Dahlqvist självklart som var en av mittbackarna tillsammans med Göran Riala Karlsson. Och sen så var det Mats Rodin som spelade vänsterback.
Kom från Öster, va?
Just det, just det. Och sen har jag för mig att det var Björn Kinn som spelade högerback, men jag är lite osäker på det. Men vi släppte knappt in något mål. Jag tror att det var någon säsong som vi släppte in, om det var 13 eller 14 mål bara, på hela säsongen, som var nytt rekord. Och det berodde inte bara på att det var Dalavallen, det berodde mer kanske på att vi spelade ganska defensivt i året. Vi krympte ytor och gjorde inte så många mål heller, men vi släppte framförallt inte in så mycket mål. Och Bernt Ljung stod i mål, kommer jag ihåg. Det var ju fantastiskt målvakt också. Så det var kul på sitt sätt. Jag gillar ju inte egentligen att spela back. Jag vill ju spela på mitt.
Ja, jag tänkte just kolla. Du började ju allsens debut som högerforward. Ja. Men vi är många som minns dig som högerback också.
Ja, precis. Ja. Men däremellan spelade jag mittfältet.
Ja.
Ett par år. Det tyckte jag om. För då kunde man komma fram och så kunde man komma till skottlägen. Och så kunde man få vara med och avsluta. Och så där,
för att tänk om du fattar högerback idag, va? Det hade varit Sveriges svar på Dani Alves. Ja. Ja, upp och ner.
Ja, men precis. Men jag spelade under en period med Stefan Lundin. Som höger ute mittfältare. Vi hade faktiskt en väldigt bra samarbete. Mm. För att han visste om att jag ville upp. Och han banade vägen för mig. Han gick in i banan och så kunde jag springa upp. Och så kunde han ta min plats. Mm. Så att det var också en bra tid under en period. Med Stefan Lundin som ute mittfältare.
Du skulle sluta då 1986. Du skulle börja på Nike. Och jag vet att du har berättat att. Det var ett känslofyllt år. Du spelade ju så många år i Allsvenskan. Ja. Och det här visste du att det här skulle bli ditt sista år. Och få komma till Fredrikskans eller vad det nu var för ställe. Och säga, ja, det här är sista gången jag kommer hit. Det var känslofyllt, sa
absolut.
Du.
Absolut. Ja. Visst var det så. Det var verkligen så. Men man kände ju ändå att man måste göra någonting. För att jag kan inte hålla på så här länge. Jag måste försöka leva ett så lite mer normalt liv. Så att säga, jobba lite mer så att jag kan få in en ekonomi som funkar. Och så där. Så att det var... Så det var inte så mycket att fundera på. Så att men sen kom jag ju tillbaka i Gnaget i alla fall så småningom. Ja.
Men var det tungt ändå någonstans? För att jag menar, du var 30 år då och vältränad. Var det en sorg att behöva konstatera att jaha, nu måste jag bli vuxen och skaffa mitt riktigt jobb?
Ja, visst var det. Det är ganska kul samtidigt för att jag gick ju till Väsby då. Och Sanne Åslund var tränare i Väsby.
Mm.
Och... jag kände det i första träningen. Fan, är det här? Grabbarna tar ju inte i. Så jag blev nästan förbannad. Jag tog nu säga det. Grabbar, vad fan, ska vi träna så tränar vi.
Ja.
Kör på nu.
Ja.
De var emot mig lite grann. Fan, vadå? Det här är inte alls svenskan. Ta inte lugnt. Ja, men är vi här ska vi träna. Så att det blev ett ganska roligt år i alla fall. Då, för vi har varit ganska bra. Då, för att de anammade ju det förstås. Och började träna ordentligt. Så vi var ju topplag då i den serien som vi var i. Vi fick spela någon seriefinal allt så här, som det var. Så att det var tre bra år utan tvekan. Och sen fick jag komma tillbaka till AIK och Sanne.
Det var ju så bra alltså så att 1989 så slog Väsby ut AIK i Svenska Cupen. Hur kändes det med Sanne Åslund och Göran Göransson där i spetsen?
ja, precis. Nej, men det var väl...
Vad fick ni för reaktioner på det?
Nej. Det vet jag inte riktigt vad det var. Det var nog inte så mycket ändå. Nej, det var ju självklart väldigt speciellt.
Ja. Du, vem är den bästa spelare du spelat med?
Oj. Ja, det är en bra fråga. Det vet jag inte riktigt om jag kan svara på rak arm. För att jag har ju spelat då i AIK en massa år. Jag har spelat en del landslag förstås. Och där har det funnits väldigt många bra spelare. Jag spelade med Sören Börjesson under en period i juniorlandslaget. Mm. Och det var ju en fantastisk fotbollsspelare. Så hans två fotstribblingar var ju magiska. Och även Peter Dahlqvist som spelade i juniorlandslaget också.
Öjsare båda två.
Öjsare bägge två, precis. Ja. Var också fantastiska. Så att, nej, det är svårt. Jag kan inte ta ut någon egentligen så.
Vem är det bästa du har spelat emot då?
Det är nog svenska mått med att det är nog Torbjörn Nilsson. Alltså den farten tillsammans med den kontrollen på bollen som han hade, den var ju exemplarisk. Den var ju helt fantastisk. Så det var ju mer eller mindre omöjligt att ta bollen av honom. Mm. Och han gjorde mycket mål dessutom, så att det var en riktigt bra fotbollsspelare.
Vem är den bästa tränaren du har haft, eller den som betytt mest för Göran Göransson?
Ja, betytt mest vet jag inte riktigt. Det har nog, alltså betytt mest är nog Roffe, i och med att jag hade honom så pass länge, som 6 år. Men den bästa tränaren jag haft var faktiskt en engelsman som kom till AIK 1975, tror jag. Ja, det var det. Han heter Keith Spurgeon.
Vad var det för kille?
Jag ska berätta om honom. Jag vet inte riktigt hur de fick tag på honom. Men han helt plötsligt dök upp på träning och sa det. Hello, my name is Keith Spurgeon. Och jag ska vara er tränare här under det här året. Och det som han var bra på, det var att lura oss att springa utan bara tusan på träningarna. Så att vi tog helt slut. Fast det var under spel, så vi behövde aldrig springa i skogen för honom. Utan det var liksom, det var övningar som han gjorde som gjorde att vi blev väldigt, väldigt starka fysiskt. Och sen hade han en spelidé som också funkade för oss. Men han som sagt var väldigt speciell. Han sa, okej, grabbar, jag heter Kidsbergen, men ni ska kalla mig The Boss. Så var det. Mm. Så vi tränade på ett ställe som låg en bit ifrån då, som hette Ritorp, som man skulle ta bilar till. Och han hade en röd Jaguar, kommer jag ihåg. Ingen fick åka med honom i hans röda Jaguar förstås, för då kunde den bli lite skitig. Så vi fick åka i våra småbilar dit och tillbaka efter träningen. Det var fantastiskt. Vi åkte ju sen, hade sån här en turné till Indonesien, som landslaget egentligen skulle ha åkt till. Men som tackade nej, för de fick ett annat resmål istället. Så att vi fick åka till Indonesien med Keith Spurgeon i spetsen och möta indonesiska landslaget. Sådär. Det var ett par veckor som var helt fantastiska på många sätt och vis. Verkligen. Och Keith Spurgeon, han var... men som sagt, bra tränare. Krävde mycket, men hade ändå glimten och skrattet sådär bakom. Så att det var en fantastisk tränare.
Det var populärt där med engelsmän, Bob Houghton, Comey och som Roy Hodgson förstås, som vann med Halmstad både 76 och 79.
Just det.
Var det samma typ av tränare med den där typiska engelska filosofin?
Jag tycker nog inte det. Jag tycker att han hade mer, hur ska jag uttrycka det då? Lössläppt tanke på hur vi skulle spela fotboll. Det är väl fel att säga egentligen, men han hade en offensiv tanke i alla fall att spela fotboll. Bob och Roy var med liksom defensiva 4-4-2 och se till att liksom täcka alla ytor, men Keith, han liksom ville att man skulle anfalla och liksom göra mycket mål, så att han var ju mer åt det hållet. Så att, det var inspirerande att ha någon som tränare, utan tvekan. Men det var en liten story om det också. Det var ju nämligen som så att det var ett derby, tror jag, som vi spelade mot Djurgården, och han hade gått när det var en kvart kvar.
Jaså?
Ja, det var ju slutet på hans tid i AIK då. Och det visade att han hade tagit sig ut till Arlanda, för han skulle åka ner till Afrika och förhandla om ett kontrakt. Något land där nere. Så han var inte med sista kvart. Det är väldigt speciellt.
Alltså. Ja, det
måste jag. Nej, men det var en härlig tränare.
Vad tog han vägen sen?
Jag vet inte riktigt faktiskt. Han nej. Om jag inte minns fel så var han uppe i Luleå ett tag sen efteråt. Han kom tillbaka till Sverige och sådär. Så men jag är osäker.
Du blev ju sedermera tränare. Vem är den bästa du har tränat då?
Oh, det blir ju vår kära vän Zlatan Ibrahimovic. Jag hade ju honom som U21 förbundskapten.
Ja.
Han var extrem redan då. Vi pratar alltså 15 år sedan. 16 år sedan. Han kom in andra året som jag var förbundskapten för U21, för att Malmö ville inte släppa honom första året, för de kände att om han kommer in första året, då blir han för kaxig. Han var redan kvalificerad första året, men de kände att nej, vi ligger lite lågt. Så han kom ju då till U21 andra året, och då minns jag att han kom dit och alltså vad han än gjorde, så gjorde han det med 100%, även på träningarna. Så han smällde på ganska bra på träningarna, men alltså inte fult på något vis. Men han var ju stor och stark, så han gick in i närkampen och vann närkampen. Och några spelare började klaga, och fasen, nu håller han på med.
Vad sa du då då?
Nej, men han sa det, som man tränar spelar man.
Ja, du gillade det där, för du var ju likadan själv. Ja.
Men så var det faktiskt. Och det var precis det han sa också. Så att jag tror att han lärde ganska många liksom en annan syn på hur träningen skulle gå till också. Så att
att han är en duktig fotbollsspelare och så, men just hans sätt att vara, kan du beskriva det? Som att titta på den här filmen om Zlatan, en unge Zlatan, och han svarar ju så smart och klokt på frågor redan då. Ja. Och med facit i hand så har det blivit väldigt tydligt att han hade belägg också för det han sa. Hur var era relationer, uppfattade du honom så att säga som person?
Alltså jag uppfattar honom som person som en väldigt trygg person, men med ett väldigt stort självförtroende förstås. Och han visste vad han ville, och han kunde gå över stockar och stenar för att ta sig dit. Men samtidigt en väldigt ödmjuk person. Absolut. Jag minns då efter min olycka med min hjärnblödning, så var jag på landslagets träning faktiskt. Och då blev det gruppkram, och då kom Zlatan fram till mig och sa det. Jag visste att du skulle klara det här. Du är en stark människa.
Mm.
Och det värmde ju självklart då. Så att jag är en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare och en stark personlighet, det är det ju.
Mm. Ja, det är en magnifik karriär som lär fortsätta.
Verkar så.
Lite tag till i alla fall, ja, om han blir frisk från sin knäskada. Jag vet att du hade Johan Cruyff annars som favoritspelare när du var ung. Är det din all time favorite?
Jag tror det, alltså. Det är absolut så. Hans snabbhet med boll, hans blick för spelet. Det är ungefär som Zinedine Zidane, fast Zidane är ju betydligt långsammare då, men han är också en väldigt klok spelare som också jag har sett upp till väldigt mycket, som den kloka spelaren som ofta gör de rätta besluten med en touch eller två touch och spelar enkelt men ändå gör genialt. Och så var Cruyff också, men Cruyff var, tyckte jag, var lite speedigare ändå. Och här det var holländska fotbollsspelare då under den tiden var ju väldigt, väldigt bra på många sätt och vis. De sköt ju väldigt hårt och hade en kul fotboll och spelade bra fotboll, holländska landslag. Så, där. Så att det var holländska landslaget var nog mitt favoritlandslag då, förutom Sverige förstås.
Ja, de hade ju var två VM-finaler på 70-talet.
Ja.
Ja, Cruyff fick ju vidare sen också, blev en bra tränare och stilbildare för inte minst Guardiola.
Just det.
Med flera.
Barcelona.
Ja. För du gick ju också vidare och blev tränare sen, Göran. Var det självklart? Du var, efter din karriär så blev du assisterande tränare till Sanny Åslund. Fick hoppa in i AIK 1990.
Just det.
Men var assisterande. Och sen fortsatte du vara assisterande tränare till Tommy Söderberg också i AIK.
Ja.
Ja. Hur var du inställd till tränaryrket då? Var du målmedveten att jag ska bli tränare?
Det var nog lite så faktiskt. Jag kände att jag vill fortfarande vara kvar inom fotbollen. Jag förstår att jag inte kan spela själv. Men jag känner ändå att jag har en del att ge. Så att jag ska prova på det här med tränarskapet. Så att mitt första tränaruppdrag, enskilda för min egen skull, det var faktiskt Österåker 92.
Var det tillsammans med Riala, va?
Just det, stämmer. Mm. Men då gick jag brandskolan samtidigt. Så att Riala fick dra ett ganska tungt last där. Men det var ju faktiskt min första tid då. Och det var väldigt roligt. Sen var ju samma år som min äldsta grabb föddes då. Så det var ganska omtumlande år 92.
Ja.
På många sätt och vis. Men sen 93 så hade jag inget lag överhuvudtaget. Så 94-95 tränade jag Täby IS då, som vi nu sitter här på Täby fotbollsklubb. Som då låg i division 3 också. Och tränade om och spelade faktiskt lite grann i slutet på någon säsong.
Nu pratar vi alltså 94-95.
94-95, ja. Precis. Och sen 96 så fick jag förfrågan från Hammarby.
Ja.
Ja.
Hur kunde Hammarby plocka in en urgnagare eller en AIK-ikon som tränare? Din arbetsbeskrivning var ta oss tillbaka till Allsvenskan.
Ja. Så var det.
Mm. Berätta, hur kommer det sig att det blev Hammarby och var det friktionsfritt?
Ja, så för min del så var det inte friktionsfritt, kan jag inte påstå. Men samtidigt så var det liksom en härlig utmaning att få träna Stockholmslag bland de tre, Hammarby, Djurgården och AIK, och försöka ta tillbaka dem till Allsvenskan. Det var kul. Så att jag kände, ja men fan, jag ska nog prova på det här ändå. Så jag körde det året med dem och det var ju väldigt speciellt då på många sätt och vis förstås. Vi tampades med Västerås SK om seriesegern. Seriesegern gick upp direkt och tvåan fick kvala. Och det var Liston Söderberg som tränade VSK då. Och de gick ju som tåget. Jag vet att vi mötte dem hemma och vann ganska komfortabelt. Men de lik förbannat så vann de serien och gick upp direkt. Och gick om tvåan, fick kvala mot Trelleborg. Så vi började hemma och lyckades vinna med 2-1 hemma. Och sen skulle vi ner till Trelleborg och spela borta matchen. Ja, det var inte klokt, men vi förlorade den matchen med 3-2. De tog ledningen med 1-0. Vi gick upp till 1-1. De gör 2-1, vilket innebär att det då är lika totalt sett. Och det är en kvart kvar. Och då en Trelleborgsspelare som tar bollen och driver den över mittlinjen och skjuter från 30 meter. Ribba in. Då hade de redan nominerat 3 mål till årets mål i på den här TV-galan. De fick nominera 1 till. Och det var ju precis det här målet förstås. Så det var ju typiskt att det var mot oss. Så det var en oerhört tung hemresa, kommer jag ihåg. Så att det blev inte så mycket mer Hammarby efter det året tyvärr.
Nej, var det nära att du hade varit kvar, eller var det liksom när jag lyckades inte och så gick det bara, eller?
Ja, det var som så att de sa så här att, hörru du, vi har fått en annan tränare. De hade fått vara för Zetterlund.
Mm.
Så att vi tackar dig för det här året, men vi förlänger inte.
Nej. Och sen så blev det Väsby igen, va?
Ja, just det.
Mm.
Just det. 98-99.
Mm.
Ja, det var ju väldigt speciellt också att komma tillbaka till Väsby där jag varit spelare. Och det var kul.
Mm.
Men det var tufft.
Mm. Vilket sätt då?
Nej, men det var tufft liksom att få allting gå ihop med familj och jobb och tränerit och alltihopa, så att jag kände att det här kommer inte funka. Så till slut så sa jag att det här funkar inte längre, och då avslutade vi vårt samarbete. Mm. Och det var sen som jag började jobba på förbundet.
Just det, för sen började du arbeta för Svenska Fotbollförbundet och 1999 så blev du utsedd till U21 landslagsförbundskapten.
Just det.
Ja.
Så var det.
Hur var det då att få leda ett landslag? Jag kan tänka mig att socialt sett är det bättre än att vara klubblagstränare.
Ja, så var det absolut. Det var ju en underbar tid. Förstås att försöka se till, ta ut de bästa talangerna i den åldersgruppen i Sverige och även då utomlands.
Mm.
Och försöka få ihop det till ett lag och spela matcher och kvala vidare till slutspel. Det var en underbar tid. Det var det. Jag jobbade då. Det är lite annorlunda då, nu och då kan vi säga. För jag jobbade egentligen med det som halvtid. Sen så jobbade jag med lite utbildning samtidigt på förbundet. Jag hade ingen assisterande fast, utan jag fick ta en ny varje gång. Jaha. Ifrån Allsvenskan eller Division 1. Som jag då måste introducera i vår spelidé först.
Hur funkade det då? Hade ni en spelidé som gick rakt från landslag ner till U21? Eller fick U21, fick du göra precis som du ville och...
Jag fick nog göra precis som jag ville, men jag ville väldigt gärna göra precis som A-landslaget förstås, så att vi skulle få en röd tråd genom alltihopa, i alla fall från U21 och upp till A. Så att jag hade ju en bra dialog med både Lasse och Tommy då under den perioden också. Så att vi körde på samma sak. Gjorde vi. Men tyvärr så gick det inte där heller liksom. Jag föll på mållinjen den här gången också. Vi förlorade en playoff mot Belgien. Gjorde du. Det var 2 tuffa matcher. Vann hemma igen och torska borta.
Mm.
Så det var tufft. Men det var som det var. Men det var en rolig tid. Men sen så, som sagt, så var jag inte förbundskapten längre efter det. Utan då fick jag vara riksinstruktör istället. Vilket innebar att jag skulle försöka hålla i tränarutbildningen. Och sen så var jag fortfarande scout för A-landslaget.
Mm. Hur var du som tränare? Alltså, du var ju en riktig argbiggare på, säga, på planen. Hur var du som tränare?
Ja, vad ska jag säga? Alltså, jag kan väl säga så här att jag krävde nog ganska mycket från våra spelare. Det vill säga att de skulle göra precis allt de kunde på träningar och matcher. Att de skulle lyssna, att de skulle försöka göra precis som det vi hade kommit överens om. Och det krävde jag utav dem, och det gjorde de helt enkelt. Så att det var väl bra. Jag försökte samtidigt att göra en massa roliga grejer tillsammans, så att vi fick ihop en sammanhållning med en massa olika saker. Det var inte bara fotbollsenhet, det var liksom det här vid sidan om också som var väldigt viktigt, tyckte jag. För att få ihop laget, få ihop stämningen i laget, så att man kunde jobba för varandra under matcher och sådär. Så att det har jag tagit med mig hela tiden egentligen när jag var tränare, att göra de här lite extra grejerna med lagen så att man...
Som till exempel?
Ja, som till exempel, det kan jag väl dra ett exempel med U21 när jag var uppe i Dalarna på ett läger, och vi hade en fisketävling, hade bland annat, och med Kennedy Backes Joglu som fick upp en fisk på bryggan men höll på att hoppa i själv, för han var liv. Han hade nog aldrig sett en levande fisk förut, så han hoppade omkring där och bara skrek. Så fick vi ta tag i den här fisken och fick upp den i alla fall slut. Och...
Vann han fisketävlingen?
Ja, precis. Det var... Ja, men han var en av de få som fick upp fisk då, kom jag ihåg, så att det var ju roligt. Så att,
Har du någon, alltså någon speciell fotbollsfilosofi? Är det någon av tränarna idag som du känner att den här står för någonting som jag känner för?
Nej, det kan jag nog inte säga, men det som jag har är att jag vill ha en trygghet i vårt försvarsspel. Det vill säga att vi vet våra positioner, vi vet våra uppdrag som vi ska göra när motståndarna har bollen. Men sen så vill jag se en offensiv fotboll utan tvekan. Jag vill se att många går till anfall, många vågar och vågar utmana. Alltså jag kan bli lite trött på fotboll ibland om man bara passar för passandets skull. Jag försöker säga till mina spelare att tänk på att din passning är den första passningen i anfallsspelet. Så att de tänker på det, så att de inte bara spelar bollen bakåt för att de ska spela bollen bakåt. Jag tycker jag ser det för ofta idag i svensk fotboll att man spelar iväg bollen för att man ska, vill inte ha ett eget ansvar. Nu spelar jag iväg bollen, du har inte ansvaret för bollen längre. De lämnar över det till någon annan istället för att älska de här spelarna som tar fram boll. Om vi tar på AIK som ett exempel, så har vi Stefan Ishizaki som spelar in i mittfältare, ibland ut mittfält, som hela tiden försöker göra någonting med bollen framåt. Och det blir stopp, så kan han spela bollen. Blir det inte stopp, tar han fram den och sen spelar han den, istället för att man bara spelar bollen bak och så måste passa bollen. Det köper jag inte. Det är alltså helsanställda spelare som borde kunna vara mycket bättre.
Hur ser du på svensk fotboll idag? Och på utvecklingen?
Ja, men det är ju en väldigt spännande utveckling utan tvekan, för att det är så många idag som är mycket mer tekniskt skickliga individuellt sett än vad vi var på min tid. Det gäller bara att använda det på rätt sätt, om man kan uttrycka sig så. Och inte göra det bara för sin egen skull, utan göra det för lagets bästa. Och det tycker jag som sagt inte att alla gör idag, men jag tycker att man borde kunna kräva det från alla. Så att jag ser så positivt på svensk fotboll, dess framtid. Jag tycker att Jan Andersson har tagit tag i landslaget på ett positivt sätt, och det har klivit fram spelare där som har gjort det väldigt, väldigt bra också. Så det är väldigt roligt att gå och titta på landslagsfotboll idag, tycker jag.
Ja, men publiken tycker inte det. Det är ju bara halvfyllt som Zlatan slutade i landslaget. Ja, vad känner du inför det faktum?
Jag tycker det är fruktansvärt. Men det innebär egentligen att publiken inte riktigt är med, om jag kan uttrycka mig så. De ser inte kvaliteterna, de enskilda kvaliteterna. De kan se att Zlatan Ibrahimovic är en fantastisk spelare som alla kan se. Men man kan inte se det här spelet utan boll och det här tänket, det vad är det som kommer att hända nu och vad har man för idé och sånt. Det kan man egentligen inte idag. Och det är väl lite sorgligt, kan jag tycka, för att det finns väldigt mycket bra fotboll och fotbollsspelare i Sverige idag. Och som sagt, inte minst det landslag som jag tycker har gjort det riktigt, riktigt bra.
Det är få svenskar idag som spelar i toppklubbar. Det är Forsberg som spelar i Leipzig som har blivit en bra klubb i Tyskland. Lindelöf försöker slå sig in i Manchester United, men i övrigt så har vi ju inte spelare i större klubbar.
Nej. Tyvärr är det så. Och en del går till Ryssland och med allt vad det innebär och sådär. Så ja, det är tragiskt, för att det behövs att vi har spelare i de högsta ligorna och de bästa ligorna för att vi ska kunna få bra landslagsspelare. Utan att, visst är det så.
Och klubbfotbollen. Under din tid så fick du möta ett starkt Malmö FF, ett starkt IFK Göteborg. Nu känns det som om att det är en utopi att ett svenskt lag skulle kunna gå så långt och så bra som de lagen gjorde på sin tid. 51-49% regeln pratar många om. Alltså att kunna äga, att någon ska kunna få äga en klubb. Hur ser du, som är lite förbundskille också och jobbar i förening, alltså på den, för det är en balansgång.
Jo, det är klart det. Men det tycker jag är väldigt, väldigt svårt. Va? För att hur den är, så om det kommer in intressenter som köper upp en klubb, så kan de egentligen göra vad som helst med den klubben. Det tycker jag inte att man ska kunna göra. Utan en klubb är ju liksom, vi tar AIK till exempel, som har varit med, funnits så pass länge, så är det klart att det måste finnas en AIK-anda i den klubben som fortsätter framåt, utan att det kan vara någon utomstående som kommer in och ändrar på alltihopa. Så att det är en jättesvår fråga, tycker jag.
Mm. Ja, jag vet att du har pratat mycket om kontinuitet. det är inte så mycket kontinuitet. Vare sig på, du var ju verkligen typexempel på kontinuitet som tillhörde AIK under så många år. Men det är få som idag är en klubb trogen så länge, om ens någon.
Nej, men precis. Och det är ju pengarna som styr. Alltså, hur den är, så är det ju det som har gjort att det har blivit som det är idag, tror jag. Att det är för många som lockar med lite mera pengar från andra håll. Och då vet man om att karriären är så pass kort, så att då tar man det. Jag har full förståelse för det. Mm. Absolut. Men det är lite tråkigt, för att hur den är. Alltså, när jag går och tittar på AIK idag, så är det klart att jag känner igen de flesta spelare, men jag känner inte igen alla. Nej. Det gör jag inte. Och det är lite tråkigt, för att jag tycker att det är hela grejen med att man håller på ett lag, att man känner igen spelarna och vet varje spelare och så. Ja. Men idag så byts det så många spelare, så att det är svårt att hänga med.
Ska vi acceptera att det är så att Allsvenskan är en utbildningsliga eller transitliga, vad du nu vill?
Jag tror nog att vi måste acceptera det, helt enkelt. Ja. Det finns så mycket pengar utanför Sverige, så att jag skulle också förmodligen göra samma sak om jag fick ett kontraktserbjudande från en annan klubb utomlands som var 3 gånger så mycket betalt som jag har i Sverige. Att man skulle gå dit.
Du, är ditt bästa minne från karriären. Ditt bästa, du får välja vad du vill. Vad ger det, vad får du godast känsla av när du tänker på?
Ja, men det är svårt. Alltså, jag har varit inne lite grann på det. För då, det är inte alltså seniornivå, utan det är faktiskt på yngre nivå.
Har ni när man sagt Erikscupen mot Högdalen 5-1 eller?
Bra, ja. Precis. Det är en av dem. På Skytteholm spelade vi den matchen, kommer ihåg. Högdalen har inte förlorat en match på hela säsongen, så de var ju stor favoriter. Lyckas vi vinna där. Minst med Sankt Jakob i Kronsbäckpokalen också, förstås. Någonting som man kommer ihåg, och matcherna däremellan upp mot finalen var också fantastiska med ett härligt gäng. Och
det är intressant att du säger det. De här grejerna i ungdomen, ja, som är med skolan och ja, med kompisgänget eller ja, att det är de minnena som du vurmar för mest kanske. Ja.
Men sen är det ju självklart, kom ihåg det också. Vi hade en juniorlandslagsturnering nere i Monaco. Och då pratar vi alltså 74, tror jag vi pratar. Juniorlandslagsturnering. Monaco, vi spelade mot Belgien, det var Sören Börjesson, Peter Dahlqvist, alla. Och vi spelade någon match, och helt plötsligt mitt under matchen, när bollen är ungefär på mitt plan, så hör vi bara en stor applådskara. Jag tänkte, vad fan är det här för någonting? Och så igen då, 10 minuter efteråt, de applåderar, fast det är inget att applådera åt. Du visar att det är en djurpark som ligger ganska nära. Så att det är ett gäng apor som sitter på kanten, och helt plötsligt har de förstått att applåder, det kan man göra. Så de bara applåderar. Ja, det var fantastiskt. Ja, det var häftigt. Såna där minnen kommer man aldrig glömma. Det
värsta minnet då?
Utan tvekan när vi åker ur.
79
mot Halmstad borta. Ja. Ja, det var så tung. För att jag
var
kommer
Bosse Pettersson som var tränare då?
Ja, det kan stämma.
Mm. Så fick du upp dem sen igen. Eller er igen.
Ja, precis. Ja. Vi åkte ner dagen innan, tror jag det var. Så tog vi in på ett hotell i närheten som låg ute vid Tylösand. Och sen på morgonen när vi skulle åka till matchen, så såg vi att de höll på att duka i matsalen. Med champagneglas och alltihopa. Det innebar att de Halmstad BK skulle vinna Allsvenskan. De dukade för guldfest. Men de var ju tvungna att vinna matchen mot oss. Och då kände vi, fan, det här ska de fan få för. Inte ska vi släppa den här matchen. Men tyvärr så förlorade vi den matchen. Så att då var vi ur. Och det var riktigt, riktigt bittert. Mm. Verkligen.
Men ni kom upp direkt?
Vi kom upp direkt.
Ja.
Det var också förstås en häftig säsong. Vi vann många matcher. Och det avgjordes inte förrän de sista 3 matcherna, tror jag, mot Örebro hemma var det avgörande matcherna. Ove Rubsam gjorde mål, kommer jag ihåg. Och vi lyckades vara klara in på sista omgången med att vi skulle gå upp. Ja, det var häftigt. Mm.
Du hade ju också den legendariska Gunnar Nordahl som tränare.
Just det.
Han kunde skjuta bollen.
Jo, du.
Det kunde du också bra också. Men Gunnar Nordahl är ju en av de absolut största vi haft. Ja, som verkligen. Spelare.
Ja, visst. Han var en mysig tränare också. Fast han inte kanske var den allra bästa tränaren som jag haft. Men han var väldigt mysig. Man ville spela för honom för att man gillade honom så pass mycket. Jag minns också en anekdot om honom att... Precis bredvid Råsarna fanns något som heter Råsarna kommunala. en liten grusplan, konstgräsplan, där det spelades mycket pojklagsfotboll, och vid något tillfälle så var det en fotbollsskola där och Gunnar Nordahl gick igenom planen och någon kände igen Gunnar Nordahl, så han sa: Gunnar, kan du inte skjuta ett skott på mig? Sa Gunnar: jo, men skjut ett skott. Så han tryckte på och han sköt ju ganska hårt som du sa, och han som stod i mål tog emot den och råkade bryta armen. Och Gunnar var ju, tänkte, vad fasen har han gjort någonting? Och killen, han var till ledsen förstås. Men sen tog de kontakt med pappan som kom dit, och han var helt salig, pappan. Grabben, har fått ett skott av Gunnar Nordahl och brytit armen, det är för jävligt. Men det är ju så fantastiskt, var just Gunnar Nordahl som sköt. Så de kom sen med gipset, så Gunnar Nordahl skulle kunna skriva autografen på gipset, kom ihåg. Ja, det var fantastiskt. Ja, det var en härlig människa, Gunnar, verkligen.
Ja. Familj, du har fru Anna-Lena i alla fall har du två barn med. Olle född 92 och Johan 95. Så frågar hur det är med deras fotbollskarriär. Nej, de har gått i dina scouting-fotspår, berättade du då.
Ja, stämmer.
Ja.
Nej, både Olle och Johan jobbar förbundet lite då och då faktiskt. Olle är nu borta på ett landslagsuppdrag. Om det nu är PF16 som spelar upp i Piteå, tror jag. Landskamper. Då är han med och filmar och försöker hjälpa till. Och likadant Johan har fått gått också det fotspåret. Han är ibland på A-landskamperna på Friends Arena och sitter och filmar från kortsidorna som de också vill ha film ifrån. Så att det är kul att de också finns med där.
Du, vinnarskalle är någonting som Göran Göransson ofta förknippas med. Du ville vinna gärna.
Ja.
Hur är det med vinnarskallen nu efter hjärnblödningen? Finns den fortfarande kvar?
Ja.
Ja. Och hur tar det sig uttryck?
Nej, men alltså, det tar sig uttryck. Jag lugnar ner mig lite grann, som tur är. Men den tar sig uttryck i att när jag spelar golf till exempel så blir jag väldigt förbaskad på mig själv förstås. För jag kan inte bli förbaskad på någon annan när jag har så dåliga slag. Jag förstår inte varför jag kan slå såna dåliga slag. Och tidigare så kastade jag iväg klubborna då och då, men det har jag faktiskt inte gjort de senaste 2 åren. Så jag är ganska stolt över mig själv för att jag kan hålla i klubban i alla fall. Men lite frustrerande blir det ändå när man ska tävla. Och vi är ett gäng som träffas lite då och då och spelar golf mot varandra, och det är jätteroligt. Och prestigefyllda tävlingarna är det också, så att jag ska iväg faktiskt imorgon igen till Portugal och Panama med det här gänget och spela golf. Det ska bli fantastiskt roligt.
Hur ser du annars på framtiden?
Alltså det är väl så, kanske beroende på min situation, så tar jag nog en dag i taget helt enkelt. Så att jag blickar inte fram så långt, utan jag ser liksom nästa dag, nästa vecka, istället för att jag ser ändå till nästa år, som jag inte riktigt har en koll på vad jag kommer att syssla med. Jag hoppas och tror att jag kommer att vara kvar här i Täby FK.
Vad är ambitionen med att ni har fått få till en bra fotbollsklubb? Det förstår jag, men ja. Vad är målsättningen?
Målsättningen är att gå upp med A-laget i division 2. Vi ligger i toppen, har en seriefinal här på lördag som jag tyvärr inte kan vara med på, för då är jag i Portugal.
Finns det plats för det? Ni har IK Frej här också som är superettan. Ja. Kommit från ingenstans.
Just det. Jo, men det är klart det finns plats. Alltså, Täby kommun är väldigt stor, och nu har man ju till och med bestämt för att ta bort Täby Galopp som man har flyttat på. Där kommer då byggas 6000 nya lägenheter. Det kommer finnas väldigt, väldigt mycket folk. Så att det kommer alltid finnas spelare här till de här olika lagen. Vi är även med i U17 och U19 Allsvenskan och ligger i toppen på dem. Som är nog ganska fantastiskt, för det är Hammarby, AIK, Djurgården, BP som förstås ligger i toppen där. Men vi finns också där. Så att det känns som en riktigt bra förening och en bra organisation. Och som sagt, kan vi få lite mer folk till matcherna så vore det roligt, va? Vi försöker att slå på trumman nu inför A-lagets match här nu på lördag, så kommer lite mer folk och även till U17s match och sådär. Så men det är ju ganska intressant samtidigt att man är då nere på division 3-nivå och ändå tycker att det är väldigt roligt och ändå vill att lagen ska vinna för att man tycker om tränarna och spelarna så mycket.
Ja.
Så är det.
Vad är det bästa med fotboll att göra? Vad är det bästa?
Det bästa med fotbollen är att kamratskapet, att man får skratta tillsammans, man får spela fotboll tillsammans, man kan ha motgångar och medgångar och träffa nya vänner.
Ja. Har du någon Har du någon devis så där som du tänker på när du vaknar på morgonen och ska studsa upp och göra Täby fotbollsklubb bättre? När var det, för någonting som liksom, förutom att du ska fånga dagen och ta vara på dagen, finns det något annat så där som du, något motto du försöker leva efter?
Nej, egentligen inte. Det är precis som du varit inne på. Fånga dagen, ta vara på dagen, försöka göra den så bra som möjligt. Det är väl mitt motto. Det är ju det som jag har levt med framförallt efter skadan. Och jag tycker att det är till ett motto för att jag ska kunna tycka att det är värt att gå upp. Träffa nya vänner och sådär. Så att det...
Hur känns det nu när vi har suttit så här och pratat? Du har suttit koncentrerat nu, ja, det är nästan 2 timmar. Känner du liksom, känns det fräscht och eller är du trött eller?
Det känns fräscht absolut, ja. Men det känns att jag är trött också, ja. Utan tvekan, det måste jag erkänna. Ja. Och det är en del av den skada som jag har fått, och det har jag förståelse för. Tyvärr så är inte jag den personen som egentligen gör det som man ska göra. De har ju sagt att du måste ta lite vilopauser då och då. Du måste gå och lägga dig på soffan en kvart, en halvtimme. Ja. Men jag är inte där ännu, tyvärr. Jag har inte det tålamod, om man ska uttrycka sig så. Utan det är fortfarande inte full fart, tyvärr. Ja.
Men minnet, du kommer inte ihåg när du vaknade upp, kommer du ihåg knappt ihåg någonting? Vad det var att du har suttit och plockat årtal. Ja. Och så att det har ju kommit tillbaka väldigt mycket. Absolut. Du borde bli imponerad av dig själv. Ja, men just att komma ihåg grejer som är långt före en hjärnblödningen, minns du ju.
Jo,
matcher
men,
och händelser.
Ja, men det, så är det. Men det är det som är så roligt att sitta och prata så här om gamla minnen. Att då dyker de ju upp utan tvekan. Så. Men som sagt, om du frågar mig vad jag gjorde förra veckan, så då får jag tänka efter det. Jag har nog inte koll på det. Tyvärr är det så. Eller kanske, det är kanske positivt.
Det kan vara, i vissa sammanhang kan det vara bra. Om man inte kommer ihåg allt man har sagt och gjort. Är det något som nu när du har så bra minne kan komma på att jag har glömt att ta upp? För det var ju en fantastisk, det finns ju massa med anekdoter naturligtvis under en så lång fin karriär som du har haft. Men om det finns något sånt där som vi borde ha tagit upp.
Nej, jag tror inte det. Utan nej, jag har ingenting att komma med där faktiskt. Utan jag tycker det har varit en jättetrevlig tid att sitta och prata minnen. Jag blir väldigt glad att sitta och prata minnen och försöka komma ihåg saker och ting. Och som du säger, att jag kommer ihåg faktiskt en del, och det är bara positiva minnen som jag kommer ihåg, som tur är. Så att det är jättebra. Det är jättekul.
Tack snälla Göran Göransson, och lycka till med golfen i Portugal. Hoppas du vinner.
Tack.
Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig, kanske ha tips på någon jag ska träffa, så går det alldeles utmärkt att nå mig på hemsidan niklashongen.nu eller Twitter niklas_holmgren, Facebooksidan Holmgren möter samt Instagram Holmgren Niklas. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.